Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podplay.
Hej och välkomna till ett nytt fräscht avsnitt av Larm Minns. Med mig, Daniel Brander.
Och med mig, Trösti Brege.
I den här podden pratar vi om larm så som vi minns dem. Hur kommer det sig, Trösti?
Jo, det gör vi för att berätta om en brandmans verklighet. Vi vill ju berätta om vad vi får uppleva på jobbet.
Och vi berättar ju varannan gång. Och den här gången är det din tur, Trösti. Vad kommer du berätta om idag?
Det här larmet är ju ett larm som vi åker mycket på. Det är ett hjärtstopp.
Mm.
Men det var några grejer som inte var så vanligt. Några saker som var väldigt positiva och glädjande.
Okej.
Okay. Jag kommer berätta om det här larmet så som jag minns det. Jag kommer även att byta ut namn och platser för att skydda de inblandade. När det blev känt att brandmännen i vårt län skulle börja åka på hjärtstoppslarm välkomnade jag beslutet. Jag var en relativt ny brandman på den tiden och ständigt sugen på att lära mig nya saker. Dessvärre är hjärtstopp något som är kantat av tragik. Så få som 1 av 10 överlever ett hjärtstopp utanför sjukhuset, och att snabbt påbörja hjärt- och lungräddning är skillnaden mellan liv och död. Vid hjärtstopp kan en strömstöt från en hjärtstartare rädda 50-70% av de drabbades liv, med förutsättningen att den ges inom 3-5 minuter. Idag överlever tragiskt nog endast 600 av de 10 000 personer som drabbas av hjärtstopp varje år, på grund av att behandlingen med hjärt- och lungräddning och hjärtstartare dröjer för länge. Nu hade i alla fall någon räknat ut att om man inte bara larmar ambulansen vid ett hjärtstopp utan även brandkår, polis och väktare, så skulle hjälpen nå patienten snabbare och därmed kunna påbörja hjärt- och lungräddning tidigare, vilket är livsavgörande i de här fallen. Den här informationen gjorde det svårt för mig att förstå varför vi inte åkt på den typen av larm tidigare. Det är på grund av politikerna, minns jag att någon av mina äldre kollegor sa. De spekulerade i att det skulle vara en ekonomisk fråga i vanlig ordning. Regionen bedriver sjukvården och kommunen bedriver räddningstjänsten. De respektive politikerna ska då ha velat gynna sina egna ekonomiska intressen. Hur som helst, vi skulle nu börja åka hem till folk på rena sjukvårdsärenden, utan den överhängande faran från rök och eld. Vi var delegerade sedan tidigare, att använda syrgas och kunde redan HLR. Så vi var väl rustade att anta utmaningen. Vi brandmän har alltid haft en väldigt bra sjukvårdsutbildning att stå på. Och nu skulle vi även få utbildning i hur man använder defibrillatorer, alltså hjärtstartare. Mitt första hjärtstoppslarm minns jag som om det vore igår. Vi kom till lägenheten och det första vi såg var en gammal dam som låg fridfullt på golvet bredvid sängen. Med långt vitt hår och klädd i ett välstruket vitt nattlinne. Hon såg nästan ut som en ängel. Men det larmet ska jag berätta om en annan gång. Hjärtstopp blev snabbt ett av våra vanligaste larm. Jag minns det som att vi inte arbetade ett enda pass utan åka på ett hjärtstoppslarm. Jag märkte tidigt att jag inte var riktigt förberedd på de olika uppgifter som hörde till de här larmen. Det som var och fortfarande är absolut tyngst är att ta hand om anhöriga som hittat sina familjemedlemmar livlösa någonstans i hemmet. Vi har dock alltid fått väldigt mycket uppskattning av våra kollegor från ambulansen som är tacksamma över att vi kommer på de larmen. Någon som väger upp för det tunga. Men det var en tid då jag inte var så övertygad om att det var värt det. Det hade gått cirka 2 år sedan vi började åka på hjärtstopp och jag hade börjat tappa hoppet lite. Jag hade nog hunnit åka på flera tiotal hjärtstopp och alla med samma utgång. Ingen överlevde. Det enda hjärtstoppslarmen hade gett mig fram till nu var att jag varit i närheten av döden allt för många gånger. På ett sätt jag inte varit tidigare. Det kändes inte bra. Men låt mig ta er tillbaka till ett larm som skulle ge mig hoppet tillbaka. Tisdag dagpass. Jag, Kalle och Muran är nere och kollar brandbilen. Det är något vi alltid gör i början av arbetspasset och kontrollen går på rutin. Vi sitter i brandbilen och jag kollar till hjärtstartaren som ligger i hyllan mellan fram- och baksätena. Muran och Kalle sitter i framsätet och snackar jakt under tiden. Plattorna som fästs på patienten innan man kör strömmen genom hjärtat har ett bäst före datum skrivet på förpackningen. Jag kontrollerar datumet i vanlig ordning och hajar till. Vänta här nu, tänker jag för mig själv. Jag böjer mig fram mellan sätena och frågar mina kollegor vad det är för datum idag. Det är den 19:e, svarar Muran. Men då går plattorna ut om 2 dagar, säger jag. Du skojar, utbrister Muran och sträcker sig efter förpackningen som jag håller i handen. Muran är sjukvårdsansvarig och tar sitt uppdrag på största allvar. Han har själv åkt ambulans i sina unga dagar och varit brandman lika länge som jag har levt. Nej, jag har inte tid att sitta här och snacka, säger Muran och drar iväg med hela hjärtstartaren. Jaha, och där försvann han, säger Kalle. Vi 3 åker dagtidsbilen som rullar måndag till fredag och är bemannad med minst 3 brandmän. På vår station är det oftast den bilen som åker på hjärtstoppslarmen som har samlat snabbt på sig många sådana larm. Vad säger du? Ska vi åka med de andra och simma idag, säger Kalle. Ja, men det tycker jag, svarar jag. Kalle som är befäl över vår bil skrattar till. Jag tror inte Muran är lika taggad som du på att simma. Synd för honom att han redan är nedröstad, säger Kalle och hoppar ur bilen. Vi går upp en våning för att hämta våra badkläder i omklädningsrummet. Planen är att åka till badhuset med de övriga 6 brandmännen i tjänst för att få lite simtid. Jag brukar också passa på att dyka lite på den djupa delen av poolen för att öva på att tryckutjämna öronen. Men vi hinner inte mer än att kliva in i omklädningsrummet och hälsa på de andra brandmännen innan stationslarmet går.
Prio 1, hjärtstopp,
säger rösten. Vi tar det, säger Kalle innan vi lämnar omklädningsrummet igen. Väl nere vid larmställen möter vi upp Muran som kommer springande med hjärtstartaren i ena handen. Vi greppar larmkläderna i famnen och går i rask takt mot bilen. Befälet på den större släckbilen byter några ord med Kalle, som bekräftar att vår bil tar det här larmet. Vi är vid den stora tågstationen, säger Kalle när vi hoppar in i bilen. Muran startar brandbilen och kör ut genom den stora porten. Trösti, kan du bara dubbelkolla att hjärtstartaren är okej, säger muran. Inga problem. Jag kör ett självtest, svarar jag. Jag öppnar locket på väskan som skyddar hjärtstartaren och trycker på on-knappen. Skärmen på hjärtstartarens framsida blinkar till och visar OK med stora bokstäver. Sen följer en röst som säger anslut elektroder. Ni kanske ser en klassisk hjärtstartare från Hollywoodfilmerna framför er. En sån där stor maskin som måste rullas in i rummet på en vagn. I filmerna greppar läkaren två handtag, gnuggar dem mot varandra, ropar clear och lägger handtagen mot patienten. Sen sprattlar patienten till och allt blir frid och fröjd igen. Funkar varje gång. Så är det inte riktigt i verkligheten. Den hjärtstartare vi använder är inte större än en handväska. Handtagen är ersatta med två tunna klisterplattor, lika stora som handflator, som vi klistrar på patientens bröstkorg. Sen är det maskinen som bestämmer vad som ska göras. Vill den defibrillera, alltså skjuta ström genom hjärtat för att försöka starta det igen, så är det det vi gör. Vill den att vi ska utföra HLR istället, så är det HLR vi gör. Maskinen bestämmer och vi gör som den säger. Den är halvautomatisk, vilket innebär att det enda den behöver oss till är att trycka på själva knappen. Hjärtstartaren verkar okej, säger jag till muran, som är fullt upptagen med att köra fram brandbilen genom en korsning. Kalle har nu fått kontakt med larmcentralen på komradion, som berättar att det skett ett hjärtstopp på en buss utanför den stora tågstationen. Busschauffören hade ringt 112 när en av hans passagerare plötsligt börjat må dåligt. Under samtalet hade kvinnan i fråga fallit ihop på golvet och tappat medvetandet.
Ja, ni får ta med er ambulans, polis och väktare, så hörs vi när ni är framme sen. Klart slut.
Vägen mellan brandstationen och tågstationen består den största delen av en lång raksträcka på 2-3 kilometer, som en motorväg mitt i stan. Det gör att vi kan rulla på i hög hastighet utan att krångla med en massa korsningar som kan sinka vår framfart. Jag förbereder mig genom att sätta på mig sjukvårdshandskarna gjorda i latex. Och vi bestämmer att muran hämtar sjukvårdsväskan bak i brandbilens ena skåp när vi kommer fram. Jag ansvarar för hjärtstartaren. Man kan köra in från två håll till tågstationen och vi väljer givetvis den infart som vi kommer till först. Brandbilens motor får jobba ordentligt när vi åker upp för den sista backen innan vi kommer fram till platsen där bussarna brukar stå framför tågstationen. Okej, grabbar, säger Kalle. Vi får försöka hitta rätt buss så snabbt som möjligt. När vi kommer över krönet kan vi se den stora vändplanen med alla busshållplatserna. Men vad fan, säger muran. Var är alla bussarna? Framför tågstationen ekar det tomt. Den plats som alltid är ständig rörelse, där det brukar komma och gå bussar hela tiden, är helt tom. Muran saktar ner och vi tre tittar frenetiskt åt alla håll. Jag ropar upp larmcentralen igen. Parkera där framme så länge, säger Kalle till muran.
Larmcentralen lyssnar.
Vi hittar ingen buss vid tågstationen, säger Kalle lite frustrerat. Har vi fått rätt position, kom? Rösten i radion ber oss vänta och det blir nu knäpptyst i bilen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Väntetiden känns som en evighet. Till slut hör vi larmoperatören på radion igen.
Ja, det vi vet är att bussen kört in mot tågstationen från den södra infarten och står nu stilla vid en busshållplats.
Södra sidan? Då kan det vara längre fram, säger Muro. Det visar sig att vi kört in från den norra sidan och att bussen kan stå vid en annan busshållplats närmare den södra infarten. Muran gasar iväg och vi hinner inte åka många sekunder innan Kalle får syn på något. Där står en buss. Den röda dragspelsbussen står mycket riktigt parkerad vid en busshållplats med alla dörren öppna. Det är uppenbart att något inte stämmer. Det är mycket rörelse mellan fram- och mittendörrarna på bussen och det sitter inte någon busschaufför vid ratten. Vi går ut och ser vad vi har, säger Kalle halvvägs ut genom dörren. En ambulans kommer från andra hållet och vi alla kliver ur bilarna samtidigt. Våra två grönklädda kollegor hälsar snabbt och vi rör oss i samlad trupp mot bussens mellandörrar. Någon har redan påbörjat hål här, säger en kollega från ambulansen. Det är inte speciellt vanligt, tänker jag. Ett gott tecken. Då kanske personen klarar sig. Jag och muraren kliver ombord bussen först och rör oss snabbt i gången mot bussens främre del, där det pågår en hel del aktivitet. Vi har kopplat DEF och ger syrgas. HLR har pågått i 8 minuter. Hör jag en bestämd röst säga från klungan. Men vänta nu, tänker jag samtidigt, som en märklig scen spelas upp framför mig. När en passagerare och busschauffören ser oss komma flyttar de på sig och jag kan nu bättre se vad som händer där framme. Det står 2 personer klädda i vita sjukhusrockar böjda över patienten och de jobbar för fullt. De har kopplat på hjärtstartaren, satt på syrgasmask på patienten och den ena gör bröstkompressioner för fullt. Jag stannar vid dem och tankarna börjar direkt rusa. Men vänta. Hur kan det vara 2 läkare klädda i sjukhuskläder här? Var de passagerare på bussen? Nej, det kan ju inte stämma. De lär ju inte ha åkt buss med en massa sjukvårdsutrustning. Bra, säger muran lättad. Han verkar funnit sig mycket snabbare i situationen än mig. Kvinnan som ligger på golvet i bussen är mycket blek. Hon ser livlös ut. Men vi måste flytta henne. Det är för trångt här. Murens bestämda ord har fått mig på banan igen. Vi koordinerar oss snabbt och bär kvinnan till mitten av bussen. Där det normalt finns plats för rullatorer och barnvagnar. Medan vi bär henne hinner jag notera att kvinnan ser ut att vara mycket yngre än mina tidigare patienter från hjärtstoppslarmen. Även det är ett gott tecken. Ambulanspersonalen och de 2 läkarna växlar snabbt några ord. Kör ni kompressionerna, säger den ena grönklädda och tittar på mig och muran. Jag kan ta första omgången, säger jag och börjar direkt att pumpa på patientens bröstkorg. Att vi brandmän gör kompressionerna medan ambulanspersonalen kör finliret med medicin, andning och annat blev snabbt en typ av outtalad standard när vi började larmas ut på hjärtstoppen. Men det var tyvärr inte det enda som kändes som standard med de här larmen. Det blev snabbt en cynisk jargong kring det nya uppdraget. Hur gick det, kunde någon fråga. Det gick som vanligt, kunde man svara. Förmodligen som ett sätt för oss att hantera de konstanta nederlagen som hörde till larmets natur. Det kändes som att ingen överlevde och att ingen någonsin skulle göra det. Jag sitter på knä, lutad över kvinnan och räknar tyst i huvudet. Trots att vi flyttat henne så är det fortfarande trångt inne i bussen. En till ambulans anländer och nu är vi ett tiotal personer som försöker samarbeta på den här lilla ytan. Samarbeta för att ge patienten den bästa hjälpen hon kan få. Efter 30 kompressioner stannar jag och en kollega från ambulansen låser in två inblåsningar med hjälp av en gummiblåsa som hon klämmer åt med ena handen. När kollegan släpper blåsan för andra gången ska jag börja trycka på bröstkorgen igen. Men innan jag hinner återuppta kompressionerna säger rösten från hjärtstartaren plötsligt:
analyserar nu, rör ej patienten.
Jag lyfter bort händerna som legat redo på bröstet och ambulansaren lyfter bort masken med blåsan från ansiktet. Hjärtstartaren vill analysera patienten och se om det finns någon mening med att köra en strömstöt genom hjärtat. Det måste nämligen finnas någon aktivitet i hjärtat, typ ett flimmer, för att det ska funka. Strömmens syfte är att nollställa hjärtat så att det kan börja slå normalt igen. Inte att starta upp hjärtat från helt stillastående. Det blir väl inget idag heller, tänker jag sorgset. Defibrillera, säger plötsligt maskinen, och det klassiska jag laddar upp med ljudet börjar låta. Jag tittar upp på muran som står bredvid hjärtstartaren som ligger på golvet. Han sätter sig snabbt på knä bredvid maskinen och ropar: undan, jag deffar. Och ser bestämt till att ingen av oss är för nära patienten. För om man vidare patienten samtidigt som strömmen går igenom hjärtat på patienten får man sig också en stöt. Vilket självklart inte är bra för en frisk person. Och jag ser hur murans finger närmar sig den stora gröna knappen med blixten på. Är det nu det händer, tänker jag. Ska vi äntligen få deffa någon? Har någon äntligen en chans att överleva?
Rör ej patienten. Tryck på defibrilleringsknapp.
Kvinnan rycker till och för första gången på ett hjärtstoppslarm vet jag inte riktigt vad jag ska göra härnäst. Jag har aldrig varit med om det här förut. Är hon frisk nu? Kan alla åka hem eller? Hon ser inte frisk ut. Ambulanspersonalen kan tryggt nog rutinerna och jag blir tillsagd att fortsätta med hjärt- och lungräddning. Jag trycker på igen med bröstkompressionerna och räknar tyst för mig själv. Nu är tanken att jag ska göra kompressioner tills nästa analys om några minuter och då passa på att byta med muran. Jag ser hur kollegorna från ambulansen ger henne mediciner för att försöka hjälpa hjärtat att börja slå igen som det ska. Vi behöver lasta henne snart, säger en av ambulanserna. Kan någon hämta båren?
Analyserar nu. Rör ej patienten.
Hör jag återigen rösten från hjärtstartaren säga. Har det redan gått 3 minuter, tänker jag. Jag reser mig upp för att ge plats åt muran. Hjärtstartaren har flyttats och ligger nu vid en av sjukvårdarna som håller koll på hjärtkurvorna på skärmen. Vi kommer få deffa igen, säger han bestämt. Och mycket riktigt. Defibrillera, säger maskinen och börjar ladda upp sig igen. Jag tar några steg bakåt och ser Kalle stå utanför de öppna bussdörrarna. Våra blickar möts och jag kan se att han är lika förvånad och tagen av situationen som mig. Ambulansbåren står redo bakom honom och jag ser även en kollega från polisen stå och prata med busschauffören som ser lättad ut att vi är där. Jag tittar tillbaka mot kvinnan som rycker till och sen påbörjar muran hål är igen. Ambulanspersonalen passar nu på att gå igenom läget och ta beslutet att vi ska bära ut kvinnan till båren. Efter nästa analys och eventuella defibrillering. Hon behöver komma till sjukhus för att få den bästa vården. Jag rör mig mot bussdörren och viskar frågan till Kalle om han varit med om att få deffa förut. Nej, aldrig, säger han. Men jag har aldrig sett någon som haft sån tur i otur heller, fortsätter han. Vad menar du, undrar jag. De där två i vita rockar, säger Kalle och pekar med blicken mot de två läkarklädda personerna. De jobbar här inne på företagshälsovården, bakom oss. En bit bakom Kalle står ett stort rött hus med en stor entré. Det finns däremot inget som skvallrar om att det ska finnas något kopplat till sjukvård där inne. Utan bara en stor skylt med namnet på företaget som äger företagshälsovården. Och det företaget tillverkar bilar.
Analyserar nu. Rör ej patienten.
Hör jag plötsligt. Ambulansaren som har koll på defibrillatorn säger att vi kommer få deffa igen. Och att vi efter det snabbt ska lyfta henne i kläderna och bära ut henne till båren. Han trycker på knappen och strömmen rusar genom hennes kropp för en tredje gång. Vi andra står redo runt kvinnan och lyfter nu synkroniserat upp henne och bär henne ut genom dubbeldörrarna som är placerade strax innan dragspelet på bussen. Vi lägger henne på båren utanför och börjar skyndsamt rulla mot ambulansen. En ur ambulanspersonalen fortsätter trycka på bröstet medan en annan sköter andningen. Jag och muran kör båren och snart är hon lastad i ambulansen, så snabbt slår igen dörrarna och åker iväg till sjukhuset. Jag, muran och Kalle möts upp bakom bussen. Vi tar av oss skyddshandskarna och lägger dem i en soppåse. En kollega från polisen som verkar ha pratat med Kalle tidigare kommer och ställer sig vid oss. Den där busschauffören borde få någon form av medalj om det här går vägen, säger han. Muran och jag ser på honom frågande. Då berättar Kalle att kvinnan gått fram till chauffören och sagt att hon mått dåligt och rätt så snart fallit ihop på golvet. Chauffören hade då dragit sig till minne att det skulle finnas en företagshälsovård uppe i det stora röda huset innan tågstationen. Han var bara en halv minut därifrån och styrde om bussen dit. Han hade sedan sprungit in och hämtat de två läkarna som hade både hjärtstartare och syrgas med sig ut till bussen. Jävlar, säger muran. Hans insats kan ha räddat hennes liv. Men hur visste han att det fanns en företagshälsovård här? Det finns ju inte ens några skyltar, frågar jag imponerat. Hans fru jobbar åt biltillverkaren och han hade skjutsat hit henne vid något tillfälle för några år sedan. Och helt enkelt lagt det på minnet, svarar polisen. Ja, den här busschauffören var en riktig hjälte. Hans snabba agerande spelade en avgörande roll på det här larmet. Vi fick senare veta att kvinnan hade kommit in till sjukhus med både puls och egen andning. Min inställning blev också en annan. Jag hade fått vara med om att rädda ett liv på ett hjärtstoppslarm. Och då är det mer än mödan värt.
Ja, Trösti. Hur kändes det att åka på det här larmet?
Jo, men det kändes ju bra. Det var ju en period där jag kände att de här hjärtstoppslarmen var ju rätt jobbiga.
Mm.
Och det alltid gick dåligt. Att man egentligen bara åkte hem till folk som inte gick att hjälpa, liksom.
Ja.
Och jag menar, ja, då tänkte jag att det är väl, då är det väl så med det. Men när jag kommer på det här larmet och så är det två läkare på bussen helt plötsligt. Jag vet inte, kändes liksom som att jag drömde något.
Ja.
Och att deras insats är ju helt avgörande här. Vi får helt plötsligt deffa en person. Det hade jag aldrig varit med om. Jag visste inte ens hur det såg ut. Jag visste knappt vad man gjorde efteråt.
Nej.
Trots att vi övade det. Men det var aldrig någonting jag hade fått göra skarpt ute på larm. Liksom. Så det var ju mycket som var bra.
Lärorikt.
Verkligen.
Det är också någonting som gör att vi kanske får, liksom, ibland när man åker på många hjärtstoppslarm, som du säger, att vi det blir ingen bra utgång på på många av dem. Då hamnar man lite grann i det här att hjärtstopplarm, det går ju sällan bra. Liksom.
Ja, men det är som jag skrev där, alltså, vi började ju bli rätt cyniska efter ett tag. Alltså, man började verkligen så här, ja, men hur gick det på det där? Ja, det gick som vanligt. Liksom. Att man blir lite så här, det är inte så bra.
Nej, då behöver man ha ett sånt här som kommer ibland och påminner den om att det går.
Det går, och det kan jag säga att det här räckte ju för mig. Efter det har jag haft en helt annan inställning på alla hjärtstoppslarm som jag var på.
Men är det vanligt att det finns två läkare med vita rockar på bussarna?
Borde finnas på varje buss.
Det borde finnas på varje buss. Och de borde bära på en def också.
Ja, exakt. Och lite syrgas. Och framförallt har de här vita rockarna på sig.
Ja. Men hur kändes det när ni liksom såg de här?
Nej, men det var ju så märkligt.
Mm.
Och de var ju redan igång, alltså att vi kommer fram till ett hjärtstopp och någon redan är, liksom har full koll, håller på att jobba, har kopplat upp dem på maskinen. Liksom. Som att vi hade klivit in, det var som att vi klev in på akuten av någon konstig anledning.
Ja.
Och in på deras arbetsplats. Liksom. Det var...
I en buss?
I en buss.
Fanns det några passagerare kvar på bussen eller var det massa folk utanför? Eller hur såg det ut?
Nej, det var nog rätt tomt. Alltså. Det var ju en passagerare som hjälpte till. Han och chauffören stod väl och tittade på läkaren mest. Eller liksom försökte vara hjälpliga med någonting. Ja. Men de gick ju ut när vi kom dit. Men annars var det inte så många passagerare alls. Så att jag tror att den bussen var tom från början.
Men den här busschauffören, han gör ju verkligen en heroisk insats av att stanna utanför den här företagshälsovården.
Nej, men alltså tänk dig sinnesnärvaro. Alltså, han är ute och kör buss. En passagerare kommer fram till honom och säger att hon mår dåligt. Och så plötsligt rasar hon ihop. Och han egentligen bara svänger upp liksom nästa gata. Och där, för att han kommer ihåg att där finns det ju läkare. Liksom.
Ja.
Och sen så springer han in och hämtar dem. Och det är ju helt avgörande. Ja. Helt avgörande i det här fallet.
Ja.
Han var ju en hjälte.
Jag hoppas verkligen han fick höra det. Och fick
jag tror att, om jag minns rätt nu, så har jag för mig att han faktiskt... Ibland delar vi ut priser för rådet ingripande.
Ja.
Jag för mig att han var en av dem som fick det uppe på vårt huvudkontor där vi jobbar.
Mm. Ja, för det förtjänar han.
Men så att det är ju rätt länge sedan så att jag kan minnas fel.
Och det här gör ju då att det blir en tidig start av HLR och även en DEF kommer in i bilden här. Varför är det så viktigt?
Ja, exakt. Att påbörja HLR, hjärt- och lungräddning, tidigt har ju med att hjärnan klarar sig väldigt kort stund utan syre.
Mm.
Och kompressionerna, alltså bröstkompressionerna, är ju ett sätt att transportera runt blodet i kroppen och även i hjärnan då. Så att det kommer igång tidigt är ju avgörande. Och sen defen behöver också komma tidigt för att den vill man ju ha för att återställa hjärtat så att hjärtat börjar slå normalt igen.
Och det finns ju faktiskt saker som gemene man ute i samhället kan göra.
Mm.
Dels så kan man ju då gå en HLR-utbildning. Det finns ju jättemycket olika företag som gör det. Och när man har gjort det så kan man också bli SMS-livräddare. Och SMS-livräddare är ju någonting som man får ett SMS-larm egentligen. Med positionering och vart det här är. Och det är en ganska hög signal i en app man skaffar.
Mm.
Och jag har stött på många SMS-livräddare.
Mm. Absolut.
Ute i samhället. Mm. När vi kommer. Antingen så kommer de dit innan oss och har påbörjat HLR. Eller så kanske de kommer samtidigt som oss. Det är lite olika. Det var en villa jag kom in i när vi hade ett hjärtstopp. Och det är folk i hela hallen. Det står säkert 7-8 stycken i den här hallen. Och alla är ju SMS-livräddare. Folk har cyklat dit och bil dit. Alltså det kommer folk från alla håll och kanter. Vilket är jättebra.
Ja, det är fantastiskt.
Så jag tycker ju att man ska gå en HLR-utbildning. Och har man gjort det så ska man bli SMS-livräddare.
Och egentligen också vill jag trycka lite extra mer på de här kurserna.
Ja.
Det är ju oftast de som klarar sig. Då är det ju någon anhörig som har påbörjat. Alltså den som är vittne till hjärtstoppet. Den som är medpersonen när den faller ihop. Har de påbörjat så då är det ju liksom oftast väldigt goda odds att den personen klarar sig.
Ja. Vad tänker du idag då? När du blickar tillbaka på det här larmet?
Nej, men det är ändå skönt att man åker på larm där allting liksom faller på rätt plats.
Ja.
Här var det verkligen alla saker klaffade helt och hållet. Och som sagt, hon kommer ju in till sjukhus med egen andning och puls. Sen hur det gick sen för henne, det vet ju inte jag, men det är ju det man kan göra liksom.
Ja.
Så det känns ju skönt.
Hon fick alla förutsättningar att klara sig.
Verkligen.
Jag har kollat i mailen.
Okej, vad hittar du där?
Jag hittar frågor.
Mm, kör.
Ja, men jag har några frågor från Mikael här. Vilka jobb tycker ni mest om att åka på?
Det är en bra fråga.
Ja, det är en bra fråga.
Har du någon bra svar där?
Ja, men jag tror att jag skulle kunna vända lite på det istället.
Mm.
Att jag tycker nog alla larm vi åker på som är lite grann av dignitet. Där det är någonting som vi hör väldigt allvarligt. Vi får mycket puls och det blir mycket adrenalin.
Mm.
Och allting går bra. De larmen ger nog mest. Man känner redan på framkörningen att här man taggar till lite extra. Någonstans där så känner jag också att här kan jag göra nytta. Och det tycker jag om och de tycker jag om att åka på.
Ja, bra svar.
Mm. Jag hoppar in i Mickes mail här. Och så kommer jag fråga dig en fråga direkt nu. Vilka larm tycker du minst om att åka på?
Ja, det är automatlarm.
Automatlarm.
Mm. Automatlarm är ju när det går ett larm på en anläggning.
Ja.
Som är automatiskt. Ni har väl alla kanske varit med och utrymt någon gång från jobbet eller?
Alltså det kan ju vara tekniska fel. Och
ja,
det är liksom
oftast det.
De här, vi åker inte ens blåljus och siren fram på dem.
Nej, i vår organisation gör vi inte det.
Nej, de är långdragna.
Ja, det kan ibland ta väldigt lång tid att hitta problemet. Ja. Och det är inte så mycket brankor över det riktigt.
Nej.
Nej,
men det händer ju ibland att de här automatlarmen är någonting.
Och det är ju viktigt att när man blir uppmanad att utrymma en lokal, ett shoppingcenter, vad som helst, och då att man gör det.
Ja, verkligen. En dag så träffar skiten fläkten och sen är det faktiskt någonting.
Exakt.
Nu går vi vidare till nästa fråga då.
Ja.
Vad gör ni helst när ni inte jobbar?
Ja, man är ju mycket med familjen.
Ja.
Eller jag är mycket med familjen. Jag spelar lite basket ibland när jag hinner. Håller på med en podd, om du känner till den. Ja, vad är det mer?
Ibland sitter du i tv-rutan också.
Ja, ja, just det. Ja, det händer väl också ibland.
Ja.
Vad gör du då? Du är mycket poolen har jag hört.
Ja, på sommaren är ju det.
Ja, just det.
Då är jag mycket ute vid poolen. Jag hade ju en pool, eller jag fick en pool när jag köpte huset.
Mm.
Som stod där. Eller var en stod där man nedgrävd. Jag gillar att vara hemma med min familj.
Ja.
Mina små barn, som inte är så små längre. Sen, och min fru såklart. Jag ska inte glömma bort min fru.
Det ska vi inte göra.
Nej. Sen tycker jag om att träna. Brukar åka ner till min deltidsstation och träna där nere. Jag gillar att gå på hockey. Det är också någonting som jag tycker om. Hockey och fotboll. Nu blir det inte så mycket fotboll för mig längre. Att titta på live, men hockey åker jag på ibland. Så att jag är lite så här sportkille. Det är väl jag.
Mm.
Mm.
Bra.
Det var det jag hade idag. I frågebanken. Du har lyssnat på Larm vi minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor som du vill skicka in till oss så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se. Och följ oss också på sociala medier, Larm vi minns, på Facebook och på Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
Under framkörningen mot färjan får vi mer information från larmoperatören över radion. En kvinna har varit hemma hos sin ex-pojkvän och hotat honom med kniv. Hon ska även hotat om att skära sig själv och hoppa i havet. Vi har dragit sjöräddningen som assistans och ni har även polis, ambulans och ledningsfordon på väg.
Polisen är på väg över med patrull nu. De står på färjan. Om.
Klart slut.
Podplay. En del av Power Media.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kyler Tsinis. I'm Kyler Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.